Lises bankkonto stängdes av utan att hon förstod varför.
Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
När bankerna ökar säkerheten kan oskyldiga kunder komma i kläm. Är det en bra idé att låta en AI sköta privatekonomin? Och hur är det möjligt att en bedragare kan skaffa flera kreditkort i ens namn på väldigt kort tid? Det undrar en av våra lyssnare. Vi svarar på frågan sist i programmet. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Ja, i stort sett alla är beroende av ett bankkonto för att göra basala saker som att handla mat, åka buss och betala räkningar. Men när bankerna arbetar allt mer intensivt för att förhindra bedrägerier händer det att kunder hamnar i kläm. Deras konton stängs helt enkelt ner. I mitten av februari spärrades Swedbank Lises konto.
Det var ett felmeddelande. Väldigt generellt uttryckt, sa ingenting egentligen.
Det är en kallmulen vinterdag i mitten av februari när Lise försöker logga in på sin internetbank utan att lyckas. Inte heller bank-ID fungerar, och eftersom hon inte får något svar på varför när hon ringer tar hon sig till Swedbanks kontor dagen efter.
Bankpersonen var tvungen att springa ut och kolla, förstod inte heller, hade inte heller blivit informerad. Och sen så kom bankpersonen tillbaka och sa att ja, nej, tyvärr, jag kan inte göra någonting. Du måste vänta på ett brev från banken. Jag fattade inte alls brev. Om vad då? Ingenting fick jag som information. Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
Lisa ser ingen annan utväg än att gå hem och vänta på brevet med förklaringen. Men hon märker direkt hur beroende hon är av sitt bankkonto.
Vi lever ju ett kontantlöst samhälle. Jag kör kort.
När du behövde handla mat, hur gjorde du då?
Då fick jag låna av familjen.
Utan tillgång till bankkonto kan hon inte heller betala sina räkningar. Så hon får ringa runt till hyresvärden och andra företag för att be om uppskov. Eftersom brevet inte kommer ringer hon Swedbank upprepade gånger de kommande dagarna för att försöka få någon förklaring.
Och eftersom jag då inte kunde identifiera mig, jag hade ju inget mobilt bank-ID och ingen säkerhetsdosa, så var det ännu mindre att de kunde ge något svar.
För att försöka komma runt problemet med det spärrade kontot, som man fortfarande inte vet vad det beror på, kontaktade hon en annan bank för att skapa ett nytt bankkonto hos dem. Men hon får höra att det kommer ta flera veckor. Och till sist kommer brevet från Swedbank.
Det skickades då den 19 februari. Det kom fram den 27. Det är ju att man använder sig av Postnord och de har inte varje dag postutdelning.
I brevet står att Swedbank är skyldiga att ta kännedom om sina kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Och att de med anledning av det ber henne förklara två överföringar till hennes konto på 5000 kronor vardera. I väntan på svaret kommer hennes konton fortsatt vara låsta. Lise säger att hon inte blir mycket klokare av informationen.
Och tänkte, oj vad konstigt, det här förstod inte jag alls.
Överföringarna som fått banken att reagera är enligt henne två lån hon tagit av en gammal klasskompis som hon återknutit kontakten med via Facebook. Hon har en ansträngd ekonomi utan marginaler och när det uppkom kostnader i samband med en flytt så frågade hon vännen om hon kunde låna pengar av honom.
Därför att kontakten var så trevlig. Vi hade liksom en gemensam plattform, vi pratade vid per telefon också. Jag tänkte att jag skulle kunna fråga.
Enligt Lise besöker hon Swedbanks kontor några dagar efter att brevet från banken kommit och lämnar in en skriftlig förklaring kring vad som hänt. Det har nu gått 2 veckor utan att Lise kan komma åt sitt konto. Det är ny månad och räkningarna har börjat hopa sig. Lise säger att det är obekvämt att låna pengar av släkt och vänner och vänder sig till slut i socialen.
De kunde hjälpa mig med ett litet temporärt bankkort där man satte in pengar för mat, 75 kronor per dag, under några dagar bara. Men de kunde inte hjälpa mig med det jag hade hoppats på, att skaffa ett nytt SL-kort så jag kunde ta mig till jobbet.
Det går ytterligare en tid utan att Lisa får veta varför banken reagerat på lånen från hennes vän. Hon kan inte ta ut sin lön. Om man ska identifiera sig någonstans måste hon åka dit med sitt pass. Hon beskriver att det hela tar väldigt mycket tid och energi och liknar sin situation med en Kafka-roman.
Jag var bara arg, ledsen och ganska nedtrampad skulle jag vilja säga. Att jag inte hade någon som helst möjlighet att bevisa att jag inte hade gjort någonting när jag inte visste vad jag skulle bevisa. Så att man liksom hade inget att sätta emot.
Efter nästan en månad får hon äntligen öppna ett bankkonto på en annan bank. Och hon kan börja betala räkningar, SL-kort och använda BankID.
Jag kunde känna mig som en människa igen. Alltså återupprättelse känner jag ändå som. Glädje vill jag inte säga, för jag var ganska frustrerad och trött på situationen.
Två månader efter att banken spärrat Lisas konto får hon veta varför. I Swedbanks svar på den anmälan som Lisa gjort i Allmänna reklamationsnämnden. Det handlar om lånen hon tagit av sin vän. Swedbank skriver att de blivit kontaktade av hans bank som meddelar att deras kund blivit utsatt för ett bedrägeri och lurats att överföra pengar till Lises konto.
Det hade jag inte alls förstått att det handlade om någonting. Och så tänkte jag att det var ju märkligt att den återfunna vännen från Facebook skulle ha uttryckt sig på det sättet. Så jag kände inte igen alls den delen. Så då tog jag ju kontakt med den vännen.
Hon säger att också vännen blir förvånad. I ett senare brev till Arn stödjer han Lises version av hur lånet gick till. Han skriver att han efter överföringen kontaktar sin bank för att säkerställa att det verkligen var hennes konto. Och i det samtalet verkar det uppstått ett missförstånd som lett till misstanken om bedrägeri. Och när Lises vän till slut får höra om det spärrade kontot kontaktar han sin egen bank för att reda ut vad som hänt. Och berättar också att Lise återbetalt lånen efter att han fått sitt nya bankkonto. Och redan dagen efter öppnar Swedbank Lises gamla bankkonto igen.
Så hade jag plötsligt konto tillbaka utan någon som helst information från banken om att nu är du värd att ha ett bankkonto hos oss igen.
Det tar alltså bara något dygn efter att Lise fått veta varför Swedbank stängt ner hennes konto till dess att problemet är löst. Men då har det hunnit gå 2 månader av ovisshet och kännbara ekonomiska konsekvenser för Lise. Hon vill ha skadestånd för alla merkostnader nedstängningen inneburit och anser att bankerna måste skapa rutiner för att så snabbt som möjligt kunna meddela nedstängda kunder vad de faktiskt är misstänkta för att ge dem en möjlighet att svara på anklagelserna.
För de viker sig alltså inte en tum på att de har på något sätt i sina system att kommunicera gjort fel.
De menar att de har gjort det som förväntas av dem med den information de hade.
Ja, men de har också dragit då, säger den här vännen, förhastade slutsatser som inte har någon bas, som inte är baserat på verkliga händelser. Och där är det beklagligt att inte bankerna kan kommunicera bättre utan att de på det här sättet då skapar problem för sina kunder. Det är inte bara jag som har det här problemet, det har hänt andra också. Så de skulle kunna göra det bättre så att jag inte behöver sitta här och föra fram den här kritiken.
Det sa alltså Lise som egentligen heter något annat. Reporter Erik Gärdén. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack så mycket.
Vad tänker du om när du hör vad Lise har varit med om?
Men jag tänker att det här är ju en väldigt allvarlig situation som Lise har hamnat i. För precis som du var inne på här i inledningen så är ju ett betalkonto helt avgörande för att man ska kunna fungera i samhället. Och det här riskerar ju inte bara att man ju faktiskt kan hamna i en överskuldsättningssituation om man inte har tillgång till ett betalkonto, utan man kan ju också få en väldigt stor psykisk ohälsa av det här när man inte kan fungera så som man är van vid i samhället.
Mm. Känner du igen det här förfarandet att människors bankkonton blir avstängda utan att de förstår varför?
Ja, men tyvärr så gör jag ju det. Både från det som kommer in till oss på Finansinspektionen men också från Konsumenternas bank och finansbyrå. där faktiskt majoriteten som hör av sig i den här typen av frågor uppger att de inte förstår varför kontot har blivit avslutat. Så det här är ju någonting som vi vill gå till botten med, och vi har ju därför inrett en större kartläggning där vi tittar på då närmare 70 banker och hur de då hanterar den här situationen när man väljer att stänga av en konsuments betalkonto eller spärra.
Mm. Finns det några särskilda grupper som löper större risk att hamna i en sån här situation?
Ja, nej men, rent generellt så gäller ju det att har man någon form av funktionsnedsättning eller att man kanske inte är ute lika mycket på den digitala finansmarknaden eller att man kanske har svårare med språket, så löper man ju också större risker rent generellt på finansmarknaden. Det gäller ju inte bara den här situationen, utan det gäller ju också när det kommer till bedrägerier till exempel, där man är mer utsatt för att bli lurad. Men här vill jag verkligen understryka att bankerna har ju ett väldigt stort ansvar i att säkerställa att den information som deras kunder får, att den är klar och begriplig och anpassad till mottagaren.
Mm. Du säger att det här är någonting du känner igen, men varför händer det? Vad är det bankerna måste göra då i de här fallen?
Ja, nej men, det som är själva grundproblemet är att bankerna här tvingas att balansera två väldigt viktiga regelverk. Å ena sidan så handlar det om att de har en skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, och därför så ska de då agera när de får en flaggning om en misstänkt aktivitet kopplad till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Å andra sidan så ska de också enligt ett annat regelverk då erbjuda konsumenter inom EU ett betalkonto med grundläggande funktioner. Och problemet då som uppstår är ju att banker, när de är rädda för att de ska få sanktioner, väljer att avsluta konton istället då för att använda mindre ingripande åtgärder. Till exempel skulle man ju kunna ha konton med mer begränsade funktioner eller en ökad övervakning.
Mm.
Så det här är ju själva grundproblemet.
Mm. Vi ska säga också att vi har varit i kontakt med Svenska Bankföreningen som inte hade möjlighet att medverka idag. Och så har vi sökt Swedbank förstås, och de har valt att inte medverka i programmet. Men de skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda fall, men att det är deras skyldighet att agera om de saknar information, upptänkt, misstänkta transaktioner eller på annat sätt ser avvikande användning av deras produkter eller tjänster, och det i enlighet med lagen om penningtvätt och terrorism. Moa Langemark, banken har ju väldigt mycket makt här. De stänger ner Lisas konto, och först efter 2 månader får hon ett begripligt svar. Och då får hon det genom svaret som hon läser, som banken har formulerat till Allmänna reklamationsnämnden. Vilken skyldighet har en bank? Du var inne lite på det, men vilken skyldighet har de att informera sina kunder när sånt här uppstår?
Ja, men de har ett väldigt stort informationsansvar, och de ska säkerställa att kunderna faktiskt kan ta till sig den information som de delar med sig av. Och det kan ju också uppstå situationer när banken inte får lämna detaljer, till exempel att man då har en misstanke om penningtvätt. Men trots det så ska banken ändå agera tydligt och ha en begriplig information så att man verkligen kan förstå och kan agera därefter, liksom att banken också ska informera om vilka rättigheter som kunden har och hur det här beslutet kan prövas då, till exempel av Allmänna reklamationsnämnden som ju hade skett i det här fallet.
Men du säger då att de har en skyldighet att informera. Räcker det då att skicka ut det här brevet?
Det är svårt att kommentera just precis vad som har hänt i det här fallet.
Ja, men generellt tänker jag, ett brev där man berättar för kunden det här har hänt, räcker det?
Nej, men banken ska ju säkerställa att med de tillgängliga medel som man har att kunden förstår att det här vad det är som händer och vad kunden behöver göra för att inte hamna i den här situationen att man får sitt betalkonto uppsökt. Mm. Och vår förhoppning med den här kartläggningen som vi nu gör är att titta på de här rutinerna för att se, finns det brister? Vad kan vi som tillsynsmyndighet göra för att förtydliga? Och vi kommer också att publicera en vägledning till bankerna för att det här är en så pass viktig och avgörande fråga för den enskilde. Och här måste det helt enkelt bara fungera.
Mm. Swedbank skriver vidare till oss att deras utgångspunkt är att alltid informera kunden när de begränsar tillgången till deras tjänster, men att de i vissa situationer inte får lämna information, exempelvis vid tanke om misstanke om brott. Det var ju det du också var inne på. Men ni då på Finansinspektionen, för ni är ju tillsynsmyndighet med uppdrag att granska bland annat bankerna och värna konsumenternas intressen. Vad gör ni för att minska risken att oskyldiga bankkunder stängs ute, förutom att ni nu kartlägger det här?
Ja, men det handlar ju dels om det, att vi bedriver en aktiv tillsyn över det här och att vi också vill ta in mer och bättre statistik för att kunna kartlägga hur många konton som avslutas och sägs upp och som spärras. Och ha en aktiv dialog med bankerna om det här. Mm. Det är ju en del. Men sen också då den här vägledningen som jag var inne på. Det är också en väldigt viktig del för att det här är en svår balansgång som bankerna behöver gå. Och man ska ju också vara medveten om att det är en väldigt viktig del i bankernas arbete att se till att finansiering till den kriminella ekonomin stryps. Så det måste ju också fungera. Men att hitta den här balansgången, där har ju vi ett stort ansvar i att hjälpa och vägleda bankerna så att de landar rätt här.
Mm. Behövs det nya rutiner på något sätt för att möta upp kunderna, för att kunderna bättre ska möta upp kunderna när de här situationen uppstår?
Ja, men det är mycket möjligt. För varje sånt här fall där en oskyldig människa hamnar i den här situationen är ju faktiskt en tragedi. Och här måste bankerna göra sitt yttersta. Och då kan det ju handla om att man till exempel introducerar konton med mer begränsade funktioner. Och att man har en tydlig och tidig dialog på ett sätt som kunden också förstår, om det är så att man inte kan ta till sig information genom de vanliga kanalerna. Men då behöver banken se till att det fungerar ändå. Och att man också behöver ta en särskild hänsyn till sårbara konsumenter. Det tycker jag, den typen av krav tycker jag ändå man kan ställa på banker som har en så pass viktig och samhällsavgörande funktion.
Mm. Tack Moa Langemark, Finansinspektionen. Vi ska prata vidare med dig om en liten stund eftersom OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, nu håller på att utveckla tjänster för att koppla människors konton och investeringar till deras AI-tjänst. Men först ska vi prata om något helt annat, nämligen om luft.
Vad är det du har köpt?
Vad är det för skillnad på en dyr och en billig hårtork? Den frågan har vi fått från Linda som har mejlat oss. Hon skriver att hon har ostyrigt hår som hon har svårt att få ordning på. Men när hon nu ska investera i en hårtork så varierar priserna enormt. Från några hundralappar till flera tusen. Spelar det någon roll vad jag väljer? Och hur kan det kosta flera tusen kronor att blåsa luft, undrar Linda. För att reda ut det här har jag bjudit in dig, Emil Fredriksson. Välkommen.
Hej, hej. Tack så mycket.
Du är frisör i Uppsala och vinnare av årets frisör 2026. Och du har blåst hår i 16 år, eller hur?
Ja, typ.
Ja. Hur många kunder blåser du håret på under en arbetsdag?
Ja, det är jättesvårt att svara på. Som idag till exempel, innan jag gick hit så har jag ju kanske blåst håret på 7 personer redan. Men det kan ju också lika gärna vara 2. Allting handlar om hur dagen ser ut och vem man har i stolen.
Mm. Får du många frågor om just hårtorkar?
De flesta lägger märke till om jag har en ny fön står på min plats och vill veta vad är det för fön jag jobbar med och måste man köpa den dyraste eller kan man köpa något sånt här och vilken fön är det som egentligen fungerar bäst?
Mm. Linnea Öst, skönhetsredaktör på M-magasin och Daily Beauty. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har ju låtit dina testpaneler testa olika hårtorkar flera gånger. Märker de någon skillnad på olika sorter?
Ja, det gör de. Framförallt de som är erfarna testare som har använt fön ganska länge. Och de flesta fönar ju faktiskt håret. Så jag tycker att ju mer de kan, ju mer kritiska blir de. Och jag låter alltid en fön testas av 3 personer. 2 konsumenter, för de har ett perspektiv. Och en frisör. För frisörer tänker annorlunda. Och det är inte alltid jag bryr mig om vad frisören tänker, mer än på prestanda möjligtvis. Mm. Utan konsumenten har ju konsumentperspektivet.
Prismässigt kan man alltså hitta hårtorkar för allt ifrån ett par hundralappar till uppemot 6 000 kronor. Och om vi börjar med den här billiga standardtorken, vad brukar ingå där, Linnea?
När man köper en fön så ska man alltid få med en koncentrator. Det är det viktigaste tillbehöret och det har alla. Det är det här munstycket som där liksom utblåset är brett och smalt som koncentrerar luftstrålen. Mm. För när du bara ska grundtorka håret, då kan du ju bara ha det stora luftflödet. Men ska du föna med borste, då behöver du ha den här koncentrerade luften som träffar rätt.
Det är det du klickar på. Liksom, det,
precis.
På och det är det som ingår om man köper den för några hundralappar?
Det ska ingå, för annars är fönen bara... Då kan du inte föna med borste och forma håret på samma sätt.
Vad är då skillnaden på den som kostar flera tusen?
Den som kostar... Alltså om vi talar om något som kostar 3 000, då får du en jättebra fön. Och då får du oftast med fler munstycken. Du kan få 2 stycken koncentratormunstycken. En som är lite smal, som ger jättemycket hårdblås. Och en som är lite bredare. Du kan få med en diffuser, alltså en tratt, som då skulle passa Linda som har lockigt hår. Om det inte bara burr, utan hon vill uppmuntra sina lockar. Och sen finns det olika... Det finns så många... munstycken. En ny är en sorts rundad historia som ser märklig ut, där luften koncentreras på ett sätt och följer rundningen som gör att hårstråna liksom lägger sig plattare mot på ytan. Lite grann som du vet...
på ytan av huvudet? Eller
på ytan, alltså på hårytan. Den gömmer de här små flyaways, de där hårstråna som ställer sig upp och blir lite burriga. Och det är lite samma idé som med ett flygplan, vingen, hur luftströmmen gör att flygplansfastet lyfter. Om du bara kör tillräckligt fort på marken så lyfter det ju sen. Mm. Det kallas för koanda-effekten. Förut fanns den bara hos den svindyraste fönen på marknaden. Nu har jag sett den på billigare varianter också.
Och vad av alla de här tillbehören behöver man då?
Det är olika. Jag använder aldrig en koncentrator. Jag har ganska kort, självlockigt, grått hår. Jag använder bara den här tratten, som man också kallar för diffuser, som bara ser till att mitt hår lockar upp sig. Jag håller den stilla så jag blåser inte, för då blåser jag sönder lockarna. Så jag vill ha en fön med tratt. Den andra, den ligger bara om jag ska ge bort fönen till någon annan så småningom.
Mm. Emil Fredriksson, vad säger du? Hur nödiga är alla de här tillbehören som Linnea pratar om här för en vanlig amatör?
Jag tycker, till skillnad från Linnea så älskar jag att kunna koncentrera luften när jag fönar för att kunna forma håret runt exempelvis en borste. Och för den som vill utveckla sin fönteknik hemma så är det ett underbart verktyg. Däremot så är tratten, det är ju mitt hjärtas produkt, för den är ju... Det är ju verkligen en produkt som sprider värmen och luftflödet utan att blåsa sönder håret, så att man kan få en koncentrerad lock. Men också ett ypperligt verktyg att använda som en finishprodukt när man vill få ner de sista små håren, när man har sprayat på och sen bara värma på med den tratten ovanifrån för att få allting att lägga sig ner.
Mm. Det har jag aldrig tänkt på. Jag har bara märkt att tratt ingår i allt fler fönar nu. Förr var det lite special, man fick köpa en extra hos frisören kanske. Nu ingår det ofta i standardsorten, eller allt oftare i basprodukten.
Flera av de här dyrare hårtorkarna, de marknadsförs också som att de inte ger värmeskador. Vad är det man pratar om här, Emil?
Ja, alltså man vill ju inte ha för hög värme på håret, men en dyrare hårfön kan ofta reglera värmen och känna av hur nära hårbotten man är, till exempel när man fönar.
Men är det hårbotten man vill skydda?
Nej, det är hårstrået och ytan på fjällskiktet som du vill skydda för att hålla fjällskiktet intakt.
Och det skadas alltså av värme då?
Bindningarna och fjällskiktet kan ju skadas av för hög värme. Och framförallt om man då är och verkligen punktfönar. Men den största risken med värme hittar vi egentligen när vi fönar eller när vi använder en annan typ av värmeverktyg.
Så att det här att det inte ge värmeskador, det stämmer?
Alltså man ska alltid använda värmeskydd när man jobbar med ett värmeverktyg. Oavsett om det är en hårfön eller en locktång eller en plattång, så ska du alltid se till att du skyddar ditt hår mot värme. Precis som att du vill skydda huden mot solen när du befinner dig i starkt solljus. Så att att en fön säger att den inte skadar håret, det tror jag inte riktigt på. Utan man ska fortfarande se till att skydda håret när man använder hög värme.
Okay. Ja, vad man också får tänka på, det är att många stylingprodukter som man använder är ju värmeaktiverade. Så där gör ju fönen nytta, sig till att det blir lite fjong i produkten.
Absolut.
Ja, just det, men det kan då också skada håret om man har
Nej, man får ju förutsätta att fönen ger det värmetal som den säger att den ger, att den inte blir för het. Och sen kan man ju sätta, de flesta fönar eller alla fönar har ju värmereglage. Jag hittade just en på nätet innan jag kom hit och den kostade då 700 spänn. Och den hade, vad den sa, 4 värmelägen. Och då tror jag att det kan vara 3 värmelägen och en cool shot. Alltså att du får, kan stänga av värmen sekundsnabbt så att du får en sval luftstrål istället. Vilket fixerar formen som du just har satt om du fönar med borste.
Mm-hmm. Emil, måste man överhuvudtaget blåsa ett blött hår?
Jag rekommenderar alltid att man torkar sitt hår av 2 anledningar, men framförallt 1. Och det är ju att vi vill inte grunda en fuktig hårbotten.
För att,
ja, men jag brukar dra en jämförelse med att man vill kanske byta sina badkläder när man är ute och badar. Och inte gå runt i blöta kläder. Man vill inte heller gå runt med en blöt hårbotten. Det är inte så schysst mot hårbottens hälsan att gå runt och vara fuktig där. Mm. Så att, sen om dina toppar är blöta, men sen är det också så här, när håret väl har torkat, då har bindningarna i håret fixerats och satt sig. Så att håret är inte lika skört när det har hunnit torka jämfört med hur det är när det är blött. Om du har provat att kamma i ett blött hår så kan det vara ganska kämpigt emellanåt. Och framförallt om du är blonderad, då kan det nästan vara, det är väldigt mycket sträckbarhet i håret när det är fuktigt. Och när det är torrt så då drar det ihop sig, fukten försvinner och hårstrået blir mer stabilt. Så att, av den anledningen är det också bra att torka håret.
Men vad händer då med hårbotten om den är fuktig?
Ja, men det kan ju bildas vissa typer av hårbottensproblem. Du kan ju få lite torr och du kan bli lite svampig i hårbotten. Framförallt om du har ett tjockt och mycket hår, då vill du ju inte gå runt. För de håren kan ju, torkar ju ibland inte på flera timmar, ibland på dygn. Mm. Om du då går runt med en blöt hårbotten i 24 timmar...
Nej, det låter inte så trevligt.
Men jag tänker på när man går till frisören, så frisören grundtorkar ju alltid håret och säger att det ska man göra tills det är 80% torrt. Jag vet inte vad 80% torrt är.
Nej, det låter känner, svårt.
När det känns nästan torrt, för nej, då blir det 80. Det är då jag tar fram Steiner-verktyget sen.
Mm. Linnea, det är inte bara det här med temperatur och lufttryck som är viktigt. Vad mer ska man tänka på?
Ja, så... Du, en frisör har ju sina idéer hur en fön ska funka. Är man konsument vill man veta, är den tung? Har jag en liten hand, då behöver jag en liten och nätt formad fön som jag kan hålla i. Jag har stora händer, så jag har inga problem med det. Hur lång är sladden? Jag har varit ihop med en elektriker och jag höll ju på att dö när jag kom hem och insåg att, men gud, jag har ett uttag precis bredvid spegeln. För jag har aldrig tänkt på att man kan flytta ett eluttag. Men för andra, som det beror ju på hur man bor, man kanske inte kan hålla på och ändra dem. Då vill man kanske ha en lång sladd så att man kan, och framförallt om man är en lång person, så man kan stå där man vill och ändå föna håret.
Mm. Jag tycker...
Förlåt.
Det låter precis som de sakerna som jag tänker på också när jag väljer hår för.
Ja, men vad bra. Ja. Och sen så, just hur tyst är den? Bor man i studentlägenhet skulle man kanske inte väcka grannar när man ska upp tidigt. Och bor man i stor villa så kanske man kan gå undan och föna håret. Är man många i familjen, då ska fönen liksom tåla att gå från hand till hand och kunna tappas både här och där.
Mm. Emil Fredriksson, hur kan det kosta så mycket att blåsa luft, undrar ju Linda som skrivit till oss. Vad svarar du?
Ja, men alltså, dels är det ju olika prestanda i produkterna man köper. Det handlar också om vilket varumärke man köper. Ergonomin i hårfönen, hur lång är sladden, vad finns det för teknologier bakom i din hårfön. Du kan ju gå och köpa en billig dammsugare och du kan ju också gå och välja att köpa en dyrare dammsugare, men du ska ju fortfarande dammsuga.
Mm. Men man kan ju få håret blåst precis alldeles gratis i omklädningsrummet på simhallen. Är det så mycket sämre då?
Ja, det tar väl väldigt, väldigt mycket längre tid om inte annat.
Ja, det men är ju... Förlåt, alla som har bott på hotell vet ju hur dålig en fön kan vara. Ja. Alltså det är som att andas varm luft, det blir ju ingen effekt.
Och det är ju egentligen inte hur varm fönen är som är det viktiga, utan det är ju hur mycket blåst det är. För att vi vill ju blåsa ur vattnet i håret, inte värma upp vattnet i håret.
Mm. Hur mycket handlar priset om varumärket då?
Jag skulle tro att det är ganska mycket faktiskt. Det är precis som om du tittar på kläder också.
Ja, fast det finns ju ett varumärke som ligger där det är 6, 7 och närmare 8 000 kronor. Man får yppersta typ rymdteknologi. Men frågan är liksom om det är så mycket bättre för håret. Det finns vissa tillbehör som jag kan tycka är fantastiska. Men den här teknologin tricklar ju ner till mellanpris och lågpris. Nu kan du hitta en jättebra fön för 1200 kronor. Mm.
En annan sak man kan läsa om hårtorkar är att de kommer i olika, alltså med olika tryck i luften. Vad innebär det, Emil?
Ja, men det handlar ju om vilken watt du har, hur starkt luftflöde det är på din hårfön. Och så länge man ligger runt 2000 så får man en ganska bra hårfön.
Watt? Ja. Mm. Linnea Öst, hur mycket pengar tycker du att det är rimligt att lägga på en hårtork?
Alltså, man får ju kolla sin egen plånbok. Jag har en jättedyr fön. Jag tycker den är fantastisk. Jag hade rekommenderat den till alla som har råd med den såklart för 5 år sedan. Det gör jag inte längre, för nu har den här teknologin, finns det hos andra som ligger i mellanprisklass som också är jättebra.
Mm. Men har man blivit lurad då? Har det blivit onödigt?
Nej, tala med en... Alltså, jag hade en rutten gammal fransk bil och sen ska jag bara flytta en kompisbil och kliver in i det här tyska undret och stänger dörren som säger vum. Jag menar, alltså, det fattar man ju, att det är ju jättehärligt. Och fönar man väldigt ofta och har ett hår som verkligen kräver en toppenfön och har 6000 spänn, så absolut. Mm. Och då ska ju den här fönen hålla hur länge som helst dessutom. Men du kommer undan med halva priset också.
Ja, men 3000 för en hårfön, det är ganska mycket.
Det är jättemycket pengar och du kan sänka det där. Men man ska också veta att du kan inte köpa en fön och returnera den om du inte är nöjd. Det räknas som en hygienprodukt. Mm. Så har du brutit förseglingen, alltså du måste ändå be om öppet köp beroende på hur du handlar den någonstans. Men den får bara returneras om du inte har rört den, om den är förseglad fortfarande. Mm. Så att det är bättre att gå runt på elmarknaderna och prova och känna vad är det du gillar. Har du en kompis som har en fön som du tycker om, be att få låna och känner hur den känns.
Mm, men du sa också att man kan få en bra produkt för 1200 kronor.
Ja, jag tycker den har inte, jag kommer inte ihåg watttalet på den som jag pratar om nu, som jag själv har. Den har koncentrator och den har en tratt och den är snygg och lätt och hyfsat tyst, och jag tycker den är toppenbra. Dessutom har den en bra upphängningsögla. Det tycker jag är viktigt.
Man får nästan tänka, vad är det värt varje hårfön? Eller alltså varje gång du fönar håret. Mm. Men låt säga att man köper en hårfön för 1000 kronor då. När är den nere i 10 kronor föningen?
Just det. Ja, just det. Cost per wear kan man ju faktiskt räkna.
Vad säger vi då till vår lyssnare Linda? Vilken fön ska hon satsa på? Vad säger Linnea?
Ja, ett, så ska hon gå till frisören och få en klippning som passar hennes hår och längd. Mm. För det gör underverk. Jag tycker att min 1200 kronors passar alldeles utmärkt.
Jag tycker Linda kan satsa på en fön i en medelprisklass.
Tack Emil Fredriksson, frisör i Uppsala, och tack också Linnea Öst, M-magasin. Nu tar det amerikanska företaget OpenAI, som arbetar med artificiell intelligens, nästa steg för att sköta människors privatekonomi. Man tar fram ett nytt verktyg, en tjänst som gör det möjligt att koppla upp kreditkort, konton och investeringskonton till AI-tjänsten ChatGPT Pro för att låta den sköta investeringarna. Men frågan är hur sugna vi är på att hoppa på den här tjänsten. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Du är ju med oss igen nu i programmet på länk här.
Ja.
Vad tror du? Finns det ett intresse för att låta en AI ta över hela ens ekonomi?
Så det som vi har sett de senaste åren är ju att det i alla fall finns ett intresse att ta stöd i vissa ekonomiska beslut. Men jag tror att ju mer AI integreras i vårt samhälle, desto mer kan vi nog vänta oss att konsumenter väljer att lägga över allt mer av beslutsfattandet kring sin privatekonomi till en AI.
Mm. Hur kan man använda olika AI-tjänster idag för att få ekonomiska råd?
Ja, det finns nog väldigt många olika varianter, men jag tror att det vanliga är nog att ställa frågor om till exempel enskilda aktier eller hur man ska göra kring sin privatekonomi. Och redan idag i Sverige så går det ju att liksom ladda upp delar av sin ekonomi för att få hjälp av en AI, till exempel med att få en struktur. Hur ska jag sätta upp en budget och vad kan jag minska på för att få det här att gå jämnt ut nästa månad om jag inte lyckades den här månaden till exempel.
Så, redan idag säger du, hur många är det som använder AI på det här sättet? Vet ni något om det?
Ja, men vi ställde frågor till hushållen om hur man använder AI vid investeringar. Och det som man kan säga utifrån den undersökningen var ju att det här är en väldigt tydlig generationsfråga. där var tredje person i 20-årsåldern skulle fråga en AI om råd hur man ska investera sina pengar. Medan bland 30-39-åringarna så var det ungefär en av fyra. Och i de äldre åldersgrupperna så är man mer skeptisk.
Mm. Hur skiljer sig nu de här nya ekonomiverktygen som håller på att utvecklas nu då, från hur vi redan använder AI idag gällande vår privatekonomi?
Ja, men det nya här är ju att man släpper in en AI innanför sin bank så att den får vara där och använda sig av den data som du delar med din bank. Till exempel då att den får access då till ditt bankkonto eller till ditt sparkonto till exempel.
Man släpper in och låser dörren och går därifrån, eller vad då?
Jag kan tänka mig att i en framtid så är det nog inte helt osannolikt att det är så som vissa konsumenter kommer att agera. Men förhoppningsvis så är vi inte där riktigt ännu att man låter AI helt ta kontroll över privatekonomin.
Mm. Men det är alltså en AI med vilken man delar med sina konton, investeringar. Och sen så kan AI göra de här investeringarna åt den. Vad ser du för fördelar med det?
Ja, men till att börja med så är ju AI en helt fantastisk teknik som ger information på ett helt nytt sätt. Och har man frågor av mer generell natur och har tiden att sätta sig ner och faktakolla den här informationen som man får, så kan det vara ett väldigt bra verktyg för att få en bättre struktur på ekonomin. Till exempel då, som jag var inne på, liksom, hur ska jag sätta upp en budget? Då kan det vara ett jättebra verktyg att bolla. Men sen finns det ju ett antal risker också då, såklart.
Vilka är de då?
Ja, men framförallt så handlar det ju om att de tips som du idag kan få från din agent kan verka som att de är skräddarsydda för just dig. Men de kan i många fall helt och hållet sakna de konsumentskyddande regelverk som, om du till exempel står under tillsyn hos oss, så behöver du följa ett antal regelverk. Det saknar många AI-aktörer. Och jag tycker också att man generellt ska vara väldigt försiktig med att dela personuppgifter och andra känsliga uppgifter med en publik webbaserad AI-verktyg. Det kan finnas risker här som vi ännu inte riktigt har koll på, helt enkelt.
Mm. Ni tillsynar ju banker och investmentbolag och sådär i Sverige. Men den här typen av AI-rådgivningar, de ligger alltså inte under er tillsyn?
Men är det så att det är en finansiell aktör som använder sig av AI, då står det under vår tillsyn. Men om det är en helt fristående aktör utanför det finansiella systemet, så gör det inte det. Och då blir det ju också en väldigt stor skillnad. För är du under tillsyn hos oss, ja, men då så ska du ju först och främst gå igenom en tillståndsprövning där vi går igenom struktur och olika risker som kan finnas i upplägget. Därefter så bedriver vi då en löpande tillsyn över att företaget följer de lagar och regler som finns och kan agera om så inte sker. Men den stora skillnaden här då är att om det är en aktör som är utanför det här, då har vi inte verktyg att kunna agera.
Men hinner regelverken med då?
Ja, men till viss del så har regelverken tagit höjd för AI, men man ska vara medveten om att AI utvecklas ju också väldigt snabbt. Och det uppstår nya frågor som de här reglerna inte alltid kanske är skrivna för från början. Men som konsument så behöver du göra med dig två saker. Och det ena är att använd gärna AI som ett stöd. Det kan inte och aldrig någonsin ersätta ditt egna goda omdöme. Det kan ge dig som en överblick av idéer, men det kan också faktiskt ha helt fel och liksom missa viktiga faktorer som gäller för din situation. Och sen för det andra så behöver du också vara väl medveten om vem som står bakom den här tjänsten. Är det ett etablerat företag som står under vår tillsyn eller är det någonting annat?
Mm. Vill du säga något mer?
Nej, men jag skulle vilja säga att som konsument så man kan vara nyfiken på och testa på AIs möjligheter. Men man måste alltid liksom behålla ett sunt mått av källkritik och vara väldigt försiktig när det kommer till pengar.
Mm. Nu utvecklar ju ChatGPT Pro det här tillsammans med ett amerikanskt fintech-företag. Hur länge dröjer det innan vi ser en sån här variant på den svenska marknaden?
Men min bedömning är väl att vi inte behöver vänta allt för länge, för att många svenska konsumenter använder redan den digitala finansmarknaden. Och vad vi då kunde se i vår undersökning att så pass många, främst då i yngre generationer, gärna använder sig av AI. Det tror jag bäddar för att vi också kommer se att det här kommer in på svenska marknaden om inte allt för lång tid.
Mm. Det låter både spännande och lite läskigt tycker jag. Vad tänker du?
Ja, nej, men jag håller helt med och jag tror att i den här resan så faller ett ganska så tungt ansvar på konsumenten att liksom vara medveten om de här riskerna som vi har pratat om och att liksom, försöka dra nytta av fördelarna med AI men samtidigt vara källkritisk och kolla upp vem som står bakom och dela inte för mycket eller inte alls överhuvudtaget ska jag säga, känslig data och vara försiktig med en privatekonomi precis som alltid har hjälpt.
Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack.
Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
Höll produkten inte vad den lovade?
14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
Jag har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
Maila till planboken@sverigesradio.se.
Nu ska vi svara på frågor om ekonomi och sparande. Och vi återknyter lite till ämnet banker och bedrägerier. Välkommen Patrik Sigban, småspararguiden. Vi börjar med två frågor från en lyssnare som är frustrerad. I det ena fallet har det gått väldigt fort och i det andra fallet upplever vår lyssnare att det går för långsamt. Fredrik skriver, i vårt digitala Sverige som sägs jobba mot bedrägerier kan man skaffa kreditkort på stora summor på 5 minuter. Men man kan inte handla för sina egna pengar, inte ens om man kontaktar banken flera dagar innan och redogör för transaktionen. Fredrik skriver att hans vän har blivit utsatt för just bedrägeri. På bara 5 minuter skaffar bedragarna 2 kreditkort på vardera 50 000 kronor i vännens namn och sätter sedan snabbt sprätt på pengarna. Hur kan det vara möjligt att skaffa 2 kreditkort på så kort tid?
Ja, jag tycker också det här är märkligt. Och jag tänker så här, förr i tiden då var man tvungen att besöka banken och legitimera sig. Och då var det nog inte så mycket såna här kreditkortsbedrägerier. Sen kanske man kunde teckna sådana här via posten och då hade vi problem med adresskapning, att man liksom plockade kreditkort ur folks brevlådor. Och nu när vi har det här digitala livet med bank-ID och det här, då blir det ju väldigt mycket sådana här typer av bedrägerier. Och alltså nyckeln till att det ser ut så här tror jag är alltså själva affärsupplägget. Alltså banken vill ju att det ska gå fort för att krediten är ju liksom produkten de vill ha såld. Så de gör ju allt de kan för att marknadsföra att det ska vara snabbt och enkelt och få till det här. Och om man jämför sig med att varför ska det vara så himla svårt med de andra sakerna? Ja, men banker är ju jätterädda för att få böter och sanktioner för att man har inte haft ett arbete mot penningtvätt. Och om då är banken liksom för försiktiga och gör det liksom krångligt för att göra enkla överföringar eller köpa saker. Mm. Men i det här fallet med bedrägerierna med krediter, då har bankerna inte lika mycket att förlora. Och det tror jag är liksom nyckeln för att komma åt det här problemet, är att det måste vara dyrare för banken att liksom släppa igenom bedrägerier av det här slaget. För nu är det ju ofta konsumenterna som liksom bär kostnaden eller liksom skadan av det här. Så det är det jag saknar för att få råda bot på det här.
Men det finns väl lagar för kreditkort också? Eller?
Ja, men det finns det. Alltså, man måste ju göra liksom en ordentlig kreditupplysning och sådär. Men det hjälper ju inte i de här fallen. Utan det här är ju bedragare som kanske har kapat ett bank-ID eller bara övertalar folk. Och då spelar det ingen roll. Alltså, om det sitter en, det är ungefär som det står en person bakom ryggen på konsumenten och liksom får dem att teckna kredit då, som folk hamnar i det här.
Mm, finns det något sätt att skydda sig? Någon spärr eller något sånt?
Ja, men det finns ju spärrar att teckna. Det här är inte mitt expertområde. Så att jag vågar inte säga hur hur man går tillväga. Men om man är orolig för det här så bör man definitivt undersöka det. För att jag tycker att det borde åtminstone finnas ett sätt att liksom hindra att man själv kan teckna krediter. Mm. Så finns det inte, så borde det finnas.
Fredriks andra fråga handlar om problem med en banköverföring på 130 000 kronor som hans syster ska göra när hon köper en husvagn. Och han skriver: efter många om och men med Swedbank lyckades hon höja sin swish-beloppgräns till 100 000 kronor som hon sen swishade till säljaren. Men där tog det stopp. Systern lyckades höja gränsen till 100 000 och säljaren får alltså sina pengar. Men när sambo sen ska föra över de sista 30 000 kronorna, ja, då går inte det. För säljaren får nämligen inte ta emot mer pengar på Swish än 100 000 kronor. Och det gäller i 7 dagar. Och det här alltså trots att den här systern har varit i kontakt med banken inför affären och säljaren har också varit i kontakt med sin bank. Varför uppstår det här problemet, Patrik?
Ja, men det här är uruselt och det hänger ju ihop med det här med penningtvättsfrågan. Alltså bankerna har inget starkt incitament att liksom göra det lätt för folk med de här typen av affärer, för att banken tjänar inte pengar på att folk handlar med varandra över blocket eller sådär. Det är inte där bankerna tjänar pengar. De tjänar pengar på produkter, på räntor och på fonder.
Till exempel.
Och kreditkorten, mm. Precis.
Men alltså, de har varit i kontakt med sina olika banker. Borde inte det räcka?
Absolut. Ja, det här är helt märkligt. Jag har gjort ett försök att få tag på några banker för att ställa frågor om det här. Men ja, hittills inte fått några svar. Så att jag har försökt.
Men om vi vänder på det. Är det inte rimligt att de här spärrarna finns för att undvika just bedrägerier?
När det gäller överföringar, mm. Ja, men då förväntar man sig att det ska finnas, alltså banker borde ha system för att kunna identifiera ovanliga, konstiga transaktioner. Men om man i förväg har liksom flaggat upp det här för banken, så att man har liksom krattat manegen och liksom förklarat att nu kommer det komma en sån här transaktion och nu kan vi komma in med alla underlag och kvitton och ta bild på den här liksom objektet man ska sälja, vad som helst för att underlätta så att det faktiskt blir av. För det blir jättesvårt att göra den här transaktionen om det bara fastnar med transaktionen.
Mm. Du sa att du hade försökt få svar på den här frågan från bankerna, men kan man som kund göra något för att banken ska ändra sig så att det här blir lite smidigare?
Det är inte någonting jag har hört att man kan göra.
Utan, du har inte fått svar på det heller?
Nej, exakt. Jag märker att Finansinspektionen, som ni pratade om nyss, det här handlar om liksom finansiellt utanförskap. Det här är ju lite kopplat till det, tycker jag. Att bankerna behöver liksom skärpa till sig och göra det lättare för folk att både ha konton och kunna göra liksom, ja, vettiga, legitima transaktioner.
Mm. Nästa fråga kommer från en lyssnare som ifrågasätter dina och andra ekonomers investeringsråd. Det är Petter som skriver: kan ni förklara varför avgiften för fonder ska vara den avgörande faktorn när man köper fonder? Ni bortser ju helt från tanken att en fond med hög avkastning och lite högre avgift kanske ger mångdubbel förtjänst jämfört med en dåligt placerad fond med en låg avgift. Varför kom aldrig den aspekten fram? Med lite mer aktiv insats kan man ju lätt se att vissa fonder kan ge betydligt bättre avkastning än en indexfond. Varför skulle de annars finnas, skriver Petter. Ja, har Petter någon poäng här, Patrik?
Ja, men det är väl jättebra att Petter ställer den här frågan. För det här är ju inte intuitivt hur det här hänger ihop. För att jag skulle också jättegärna ha en fond som ger högre avkastning. Den kan få jättehög avgift bara för högre avkastning. Och problemet här är att ja, det finns ju forskning på det här området som säger i princip att i 9 fall av 10 så misslyckas de här dyrare fonderna med att leverera det de säger att de ska göra. De ska slå sitt index och det gör de inte. Och problemet är att man vet ju inte vilka av de här 10, alltså om det är 1 av 10 som lyckas så vet man inte på förhand vem det är. Så att om man inte kan gå på den informationen, då finns det inte så mycket annat att göra än att titta på avgiften. För den vet man med säkerhet att man kommer behöva betala under alla omständigheter. Och det här säger ju Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och sådana här förståsigpåare som jag. Och hade det varit så att de här råden är utdaterade och felaktiga, då hade vi ju sett ekonomijournalister skriva om det här för länge sedan. Kanske hade vi sett någon få Nobelpris för att ha upptäckt det, att så här hittar du en fond som är värd att betala extra mycket för. Och det har vi inte sett än. Så att jag fortsätter att komma med mina torra råd om indexfonder tills jag ser någon annan forskning.
Men kan man inte titta på bakåt då, hur de har gått?
Jo, absolut. Och där har vi det här problemet med det man kallar för survivorship bias. Att fonder, du kommer alltid kunna hitta någon fond som har presterat. Och det är just de här 1 av 10. Men när bankerna marknadsför sina fonder, då marknadsför jämför de ju bara de här fonderna som har gått bra. De här 9 som har inte gått bra, de sopar de under mattan och kanske flyttar in kunderna till de fonderna som har gått bra. Så man, ja, det är därför det är viktigt att man låter forskarna titta på det här. För de lyfter ju upp alla de här fonderna som har gått i graven. Så att man får liksom en korrekt jämförelse av utbudet.
Men Petter undrar också varför de dyrare fonderna ens finns om de inte ger bra avkastning. Vad säger du om det?
Ja, det är min favoritfråga. För att bankerna tjänar mer pengar på högre avgifter såklart.
Hur tycker du att Petter ska göra med sina fondinköp framöver?
Jag tycker han ska fortsätta välja fonder med låga avgifter. Och då brukar det vara indexfonder. Det måste inte vara indexfonder, men fokusera på avgiften.
Mm. Nästa fråga gäller också fond- och aktiesparande. Varför sägs aldrig i media att fonder är ett indirekt och ofta dyrt sätt att spara i aktier? Det här kan man göra utan mellanhändare själv och spara avgifter. Vill man ha säkerhet finns investmentbolag som i sin tur äger aktier. Det undrar signaturen L. Ja, varför rekommenderar du och många andra att man köper fonder istället för aktier?
Ja, aktier är ju... Precis, det är ingen avgift löpande. Det låter ju som att jag säger mot mig själv här. Men poängen här är att när du köper en billig fond, du får ju någonting för avgiften. Du får en diversifiering. En fond kan bestå av 1000 olika aktier. Och det är ju ingen som orkar köpa 1000 aktier själv för sina pengar. Du får också att någon hanterar utdelningar. För aktier lämnar utdelning och köper aktier så måste du själv återinvestera de här. Fonden gör det automatiskt. Och sen blir det förmodligen också lägre transaktionskostnader. För ska du betala själv valutaväxling och courtage så gör fonden ofta det billigare. Så att du får något för pengarna.
De får någon slags massrabatt.
Ja, men precis. Stordriftsfördelar kan man kalla det. Så det här tycker jag är bra. Sen är det ju också intressant det här med att köpa aktier själv. De flesta köper ju då svenska aktier för det är liksom, man känner till dem och tycker det är tryggt och sådär. Och målet är att man ska ha en god diversifiering, vilket jag tycker. Då ska man veta att Sverige är liksom 1% av världsmarknaden. Så att om du vill sprida dina liksom ägg, många olika korgar som man brukar säga, då är det bra med en sån här global fond. Och det är att köpa aktier i 20-30 olika länder, det är jättejobbigt att hålla på med det.
Ja, om man bara skulle köpa aktierna, precis. Ja. Och där pratar vi då om arbetsinsatsen. För den är betydligt större för ett aktieköp då, eller fler aktieköp.
Ja, ja, verkligen. Ja, men man måste ju hålla koll på hur många aktier ska jag köpa av vad det för att det ska bli en bra balans. Ja, det är mycket med det här. Så en global indexfond, det tar ju en minut att fixa och sen behöver man inte peta på det på flera år egentligen.
Men lyssnaren här skriver att man kan låta ett investmentbolag sköta ens affärer. Hur går det där till?
Ja, men ett investmentbolag är ju liksom som ett mellanting mellan fond och aktie. Det är en aktie som i sin tur köper aktier i andra bolag. Så att om man verkligen vill ha aktier så skulle jag också säga att ja, men välj investmentbolag för då får du något som är lite diversifierat i alla fall. Så det ligger någonting i det, men det är fortfarande bara svenska bolag. Så det blir ju liksom för mycket fokus på Sverige tycker jag.
Men vad vinner man på det? Att låta ett investmentbolag och gå in och sköta det här?
Ja, men man kan ju debattera hur de är bra på att välja ut aktier. Men man får ju... Ja, diversifieringen ingår så att säga. Man får ett dussin eller ett tjåg olika underliggande aktier. Så det är ju fördelen.
Men tar inte de också betalt av precis som en fond?
Nej, men det gör de inte. Sen kan man ju debattera huruvida, om man tittar på det, man pratar om substansvärde. Så om du köper ett investmentbolag så köper de i sin tur aktier underliggande. Så att om man ska värdera det här investmentbolaget så ska man ju egentligen värdera de underliggande aktierna. Och ibland är priset på investmentbolaget inte samma som de underliggande. Och då kan man säga att man får rabatt eller att man får betala liksom extra för det här. Och det här är liksom ständig debatt på onlineforumen om det är liksom rätt läge att köpa. Och det där ger jag mig inte in i, för jag tror att marknaden prissätter det här ganska bra som det är.
Mm. Nu har vi en kort stund på oss kvar, men vi trycker in en fråga till. Yes. Det är Eva som skriver. Hon har valt att inte spara i aktier i fonder. Hon har gjort av etiska skäl och utifrån sina värderingar. Men så hon börjar fundera på vad bankerna gör med hennes pengar. För hon har faktiskt dem på ett sparkonto. Ja, och vad gör bankerna med pengarna, undrar Eva. Kan det vara så att hon stoppar in de där pengarna när hon väljer bank i barnarbete, vapen, spel, alkohol, tobak ändå, fast hon har valt bort det så att säga.
Ja, just det. För 2 veckor sedan så pratade min kollega om det här med hållbarhet. Och just när det gäller sparkonto så är det ju olika banker har ju olika liksom affärsupplägg. Så man tar liksom statliga bolånebanken till exempel. De finansierar ju bolån och liksom solcellsinstallationer. Då vet man ju så här vad banken gör. Men om du investerar i en sån här liten nischbank som kanske håller på med sms-lån och såna här konsumentkrediter, då kanske det blir att man liksom underblåser osund kreditgivning. Så att det finns ju en etisk riskkomponent i det här. Och storbankerna, ja, men de finansierar ju kanske liksom oljeprojekt och sånt där som man inte kanske är med på. Så att Fair Finance Guide är ett bra ställe där man kan se lite grann vad bankerna har för policies och om de sköter sig kring det här.
Fair Finance Guide, var hittar man den då?
På.se, fairfinanceguide.se. Jakob König är som driver det.
Och de reder ut då vad bankerna gör med sina pengar, är det poängen?
Ja, men de redovisar bankernas policy, de betygsätter bankens policy och sen gör de stickprov och kollar, sköter de sig, gör de som de ska. Så det är ett viktigt jobb tycker jag.
Det var allt för den här gången. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. I nästa vecka svarar vi på frågor som rör juridik. En lyssnare skriver: min granne har utan mitt godkännande sågat ner en gran som står på min tomt. Nu undrar lyssnaren om hon kan kräva ersättning för granen. Ja, vi svarar på det nästa vecka. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du har frågor. Producent idag Linda Aktén, sändningsproducent Erik Lagqvist. Reporter Daniel Högberg. Hej!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.